One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Du lyssnar på en podd från Media House by RF.
Hej på er allesammans och varmt välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 219.
Välkomna, välkomna. Jag som pratar nu heter Emma.
Och jag heter Anna och det här är podden om oss och våra fem hästar! Vi har köpt häst!
Ja, och äntligen får säga fem istället för fyra!
Ja, men det känns helt sjukt. Det känns som att vi har varit och, inte kidnappat, men snott en häst.
Ja.
Som nu står i vår hage och det känns jättekonstigt och pirrigt och roligt. Och vi ska såklart prata om allt om henne. Men först undrar jag, hur mår det?
Jo, men jag mår bra, men jag är trött nu. För jag hängde med Samuel, det vill säga din man, på en naprapattid idag. Jag kände att jag behövde en till naprapattid. För min höft har ju krånglat som tusan det senaste. Och man blir ju alltid så jäkla seg när man har varit hos naprapaten.
Ja, jag vet. Och det är så konstigt för att det är inte som att det är världens justeringar som görs. Men ändå så är det som att kroppen måste bearbeta så att man blir trött efteråt.
Ja, men kroppen lägger väl energi på att anpassa sig. Så skönt att ha det gjort för vi ska tävla på söndag. Så det hade varit skönt ifall min kropp hade kunnat vara liksom bra tills dess.
Att den vore tipptopp.
Ja, tipptopp kanske är lite väl mycket att begära. Men ändå okej. Okay. Och jag har ju tänkt på det, eller jag kommer att tänka på det nyss. Att tänk när man var barn. Jag var aldrig trött. Jag var aldrig sjuk. Jag hade aldrig ont någonstans. Och jag var inte heller pollenallergisk.
Nej.
Alltså vad kroppen har förfallit med åren.
Ja, men sen fyllde man 15-16 här någonstans. Och då började jag gå ut för.
Ja, jag fick ju ont i ryggen när jag var 14.
14 var det, ja.
Ja, så sen dess har det ju förfallit för mig då. Så jag kan se tillbaks på min barndom med avund över hur jäkla bra jag mådde och hur bra man sov också, en sån grej.
Ja, du hade 14 goda år och sen så...
Nej,
du ska väl inte säga så. Men...
Nej, jag ska inte klaga, det finns de som har mycket värre. Men ja, det är synd att man inte kunde ha liksom, den forna tidens hälsa så som jag har idag. Och då lever jag nog ändå ganska mycket mer hälsosamt nu mot vad jag gjorde när jag var barn, skulle jag tro.
Ja, det tror verkligen jag också. Och jag skulle nog egentligen också behöva åka en sväng till naprapaten till. Men det fanns inga tider den här veckan, så det är inte jätteakut för mig. Men jag känner att det kanske är något lite mer i min högra höft som behöver...
Mm.
Eller ja, kanske inte så mycket i högra höften då som behöver fixas till. Men något i ryggen eller sådär.
Ja.
Men det får bli ett senare bekymmer. Men jag mår i alla fall bra. Det går inte att göra annat när vi har köpt en ny häst.
Nej.
Och jag är så himla, himla glad för det. För att jag har ju velat det här länge ändå. Även om jag inte riktigt har orkat ta tag i det och känt lite att orkar jag verkligen ha tre hästar att rida när taget fortfarande reds?
Ja.
Nej, det orkar jag nog inte. Men sen så, det känns som att det är helt rätt tid nu. Vi börjar äntligen gå mot lite roligare årstider också.
Mm.
Även om det, jag sa det idag, det känns typ som december för det är så kallt.
Jag blir så trött. Det är också ännu en grej som gör en tröttare. Vi har ju inte haft någon våren.
Nej.
Och det är liksom slutet av april.
Ja, men verkligen, så det är lite tröttsamt. Men det kommer väl, man får ju bara... Det är inte så mycket att göra åt vädret ju. Men jag funderar på, ska vi ta och prata lite om nya hästen först eller vad känner du?
Ja, men det är väl lika bra att få det gjort, tänker jag.
Ja, men jag tänker det också. Och om vi ska ta och presentera lite vad det är för häst så är det en 4-årig häst. Det är ett sto född 2020 då och hon är efter Giovanni Bell Danone. Och det är lite kul tycker jag för att Danone är ju Therese Nilshagens Dante. Det är hans pappa och det här är då Ginas morfar.
Mm.
Så hon heter Gina, kort och gott. Och är världens godaste. Hon står som svartbrun i passet.
Ja, alltså jag tycker ju att hon är svart. Det enda som är brunt för henne är att hon har lite så här bruna stänk i svansen.
Ja, men å andra sidan så har hon ju vinterpäls just nu och håller på och fäller. Så det kan ju hända att hon blir lite mer brun på sommaren.
Ja, vi får se. Men hon ser ju svart ut i alla fall. Mm. Vilket är kul, för det här är vår första svarta häst också.
Ja, och det är flera som har skrivit det. Att, Anna, du har ju pratat så mycket om att det vore kul att ha en svart häst med tecken.
Ja.
Och nu har du det.
Ja, äntligen.
Hon har två vita, det är inte strumpor. Jag skulle nog inte säga halvstrumpor heller, men det är heller inte kota. Alltså,
Alltså,
jo, halvstrumpor är det nog.
Ja, kanske.
Jag vet inte vad det klassas som riktigt.
Nej.
Jag har hållit på med hästar länge, men det här med hästtecken, det...
Det var för länge sedan som man lärde sig det på ridskolan. Sen har man lite glömt bort det, tänker jag.
Jo, i ärlighetens namn,
vad spelar det
för
roll?
Ja. Men två vita ben har hon i alla fall. Inte jättehöga strumpor. Och sen så har hon en stjärn. Och så har hon lite, lite vitt över ena näsborren.
Ja, det är väldigt gulligt.
Hon är så himla söt. Och hon är så jävla snäll.
Världens här snällaste ögon. Man ser verkligen på hela henne hur genomsnäll hon är. Och vänlig och god. Och det känns som att hon vill alltid göra sitt bästa. Och ja, nej, men hon är bara så fin personlighet.
Ja, hon, det känns som att hon har verkligen så himla bra psyke. Och hon är ju 4 år som sagt.
Mm.
Men hon är inte så himla mycket riden.
Nej.
Hon reds in förra året. Men sen
i höstas eller?
Jag vet inte exakt när, om jag ska vara helt ärlig.
Om jag vill minnas rätt av det jag sett på Instagram så tror jag att det var i höstas.
Det kan vara så.
Och det är ju ändå ganska så sent inom stationstecken. För många hästar rider man ju in redan när de är 2,5.
Mm.
Alltså året de ska fylla 3. Eller kanske typ precis när de har fyllt 3. Men hon var ju... Ja, 3,5 kanske nästan då.
Ja, jag har inte stenkoll. Nej. På hennes bakgrund.
Vilket ju absolut inte är något negativt heller. Utan
nej,
jag tycker att det känns som ett väldigt bra upplägg. I synnerhet tror hon är ganska stor också. Hon är ju 1,70 lite drygt hög. Jag skulle gissa på att när hon är färdig vuxen kanske hon kommer landa på att bli som ja, men Bella Fokus och Pebban. Det vill säga tydligen vår optimala manköjd på typ 1,73 eller något.
Ja, men jag tror det också. Och ja, jag har inte exakt koll på när hon reds in, men typ hösten förra året då. Och då kan ni ju tänka er att hon är inte så himla utbildad, för hon har inte ridit sådär jättemycket sen dess egentligen. Och har inte utbildat så mycket. Men jag tycker att hon har 3 väldigt fina gångarter. Kanske extra plus för galoppen just nu.
Ja.
Som är oerhört vägvinnande.
Mm.
Och sen så har hon ju inte 100% kontakt i bettet än. Hon har inte riktigt fattat sambandet mellan skänkel och bett. Att det ska... Ja, men vi har ju pratat om det förut, det här spinna, det här hjulet mellan skinken och bettet. Och
att styra kanske inte är så jättelätt än heller.
Nej, och den där lilla högerbogen vill gärna skjuta ut ordentligt i vänstervarv.
Så det är lättare att svänga åt höger än åt vänster, va?
Helt klart. Mm. Men det är också helt okej när man är en liten bebis att inte ha allt det där på plats. Och jag tycker att det känns som att det ska bli väldigt kul att jobba med henne. För att ja, men man sitter med ett leende när man sitter på henne. Och ja, hon är superduper trevlig.
Mm.
Och lite rolig fun fact då, det är ju att hon är ju uppfödd här i krokarna.
Mm.
Hon är från Skaraborg från början och är uppfödd av en kvinna som heter Margareta. Och det var faktiskt Margareta som skrev till mig på Messenger på Facebook.
För att det var efter att du hade lagt upp din hästköpesannons på Facebook, va?
Precis. Mm. Jag fick ju hur många svar som helst på den där annonsen och bara, jösses, det här är ju ett heltidsjobb bara detta. Och svara på alla. Och jag blev ju mer eller mindre intresserad av de hästarna som skickades till mig. Och så skrev Margareta att ja, men Gina, hon är till salu i Skåne. Hon står i ett försäljningsstall men ja, är ju förmedlad åt en privatperson då. Så då stod hon på Kungshaga Equestrian som är i Eslöv. Och jag blev genast väldigt intresserad av henne när jag fick se lite filmer och lite bilder och sådär. Så då så kontaktade jag Regina som har Kungshaga Equestrian och bokade in provridning. Och då bokade jag också in en annan eftersom jag tänkte att vi ska ju ändå till Skåne, det är rätt långt.
Mm.
Då är det lika bra att vi gör det. Och det här har jag pratat om i podden innan.
Ja.
Det blev ju bara en häst.
Ja, precis. Och det här var ju också när vi var på pannkaksladan.
Exakt. Så den första hästen blev avbokad för att han hade tappat en sko. Men jag tänkte lite att det gör inte så mycket för jag är ändå mest taggad på Gina.
Mm.
Och det var ju skönt att det ändå blev provridning av henne för att jag blev ju verkligen kär. Även om jag skulle inte säga att det var så här 3000% klick. Men det kan du kanske heller inte bli med så grön häst.
Det är nog svårt att få det på en så pass grön häst. Jag tror de måste kanske vara en 5 år i alla fall. Mm. Och lite mer ja, vad ska man säga, utbildade för att det ska bli det där riktigt riktiga störtförälskelsen ja. Som det blev typ med mig och Bella och mig och Pebban och Boppen. Och...
Ja, men exakt. Ja. Och ändå, jag kände ju verkligen att det här är så rätt för mig. Även om jag inte kände det här superklicket som jag pratade om, så var det ändå ja, men en känsla av att det här är någonting som kommer vara jätteroligt att jobba med. Hon var väldigt lagom i höjd. Hon är snäll. Ja, men det var många bitar som verkligen fall på plats när jag var där. Så då så, ja men, våran veterinär kollade på hennes röntgenplåtar och sen så bokade vi in en besiktning. Och det här var i torsdags. Så då åkte vi ner till Helsingborg och hade med oss transporten. Och så besiktigades Gina där och det var ju inga konstigheter.
Nej,
hon dansade igenom.
Mm.
Hon hade två pyttesmå anmärkningar. Och det ena kommer jag inte ihåg vad det heter, men det är väl typ som... Jag brukar kalla det svamp i örat.
Ja, men att de har lite så här vitt i öronen, det har ja. Ju tag också.
Ja, små vita prickar mm. som absolut inte har någon som helst betydelse. Och sen så har hon, alltså, vad ska man säga? Hennes anus mm. är ju lite djupt insatt.
Ja.
Alltså det vill säga att det sitter inte på normal höjd jämfört med snippan.
Mm.
Utan det sitter lite, lite djupare.
Ja.
Och veterinären sa att det spelar ingen roll.
Mm.
Men... Om det blir något bekymmer i framtiden så kan man behöva sy några stygn på ovansidan av snippan om jag förstod det rätt.
Ah, okay.
För att risken finns att de kan typ snappa luft och sådär.
Ah.
Men det märker man ju och jag ser inte det som något bekymmer överhuvudtaget.
Nej.
Så det var det enda som de sa. Men det är ju ingen, det var inte så att han bara, men jag avråder från att köpa den här hästen.
Nej, exakt.
Så då var jag, alltså det är alltid så kul när man åker till en besiktning med häst tycker jag. För att det blir lite form av... overklighetskänsla. För helt plötsligt så ska jag ta med en häst hem som jag inte känner för 5 öre.
Nej, och jag tycker alltid också när man har köpt ny häst, det känns ju som att man har typ snott den
ja.
Den första månaden typ. För att det här är ingen häst som brukar bo hos oss
Nej.
Normalt sett. Och speciellt nu när vi har så många hästar, det kanske blir lite skillnad. Så här, ja, men jag köper min första häst. Då kanske det blir lite mer tydligt att oj, det här är min häst. Men ja, för som vi till exempel, vi har ju redan 4 hästar. Ska köpa en till. Och då är jag så här, men du har ju inte riktigt hemma här. Vems häst är det här?
Ja, verkligen så. Det är jätteskum känsla. Men hon var så himla skötsam, gick på släpet på en gång och stod som ett ljus hela vägen hem.
Mm.
Det tar ju ändå lite tid att åka från Helsingborg. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det kunde ta.
Typ 3,5 timme kanske?
Ja, minst skulle jag nog säga. Ja. Och så stannar vi någon gång såklart för att kolla till henne och sådär. Och sen så när vi kom hem, då var ju klockan typ 7, om jag inte minns fel. Och vi skulle lasta ur henne på kvällen alltså.
Ja.
Givetvis, det förstår ni kanske. Så då lastade vi ur henne och det är så konstigt för att det är ju inte helt ovanligt att det kommer hästar till vår gård.
Nej.
Ibland så kommer folk och rider i vår paddock, vi har pen jumps, ja men inte så mycket längre då, men har haft mycket.
Mm.
Och hästarna brukar liksom inte bry sig så oerhört mycket om att det kommer andra hästar till gården. Men när vi lastade ut Gina så kom våran inackordering Wellington. Han var längst bort i hagen. Och kommer bara och travar mot henne. Det var som att han fattade att nu har det kommit en ny medlem här till klanen.
Mm, och grabbarna blev ju helt tokiga.
Oh,
våra gamla vallaker, allihopa betedde sig som unghingstar ungefär.
Ja, men Tage 24 år, han gjorde ju sina klassiska stegringspiruetter och såna här saker.
Ja.
Och han har ju varit den som varit mest, ja men gett Gina mest uppmärksamhet. För...
Mm.
Ja, men första kvällen så släppte vi inte ut henne för att klockan var ändå så sent. Och det kändes också lite som att ska vi släppa ut henne när de är så himla tokiga? Nej,
nej,
det var ingen bra idé. Så vi promenerade några varv runt gården och sen så släppte vi in henne i boxen medan vi såg på världscupfinalen. Och sen så gick vi ut igen och promenerade henne igen. Och lite sådär, för jag kände att jag blir alltid så nojig. Det var en lång resa för henne, en lång dag med mycket ovanliga grejer att göra det här med veterinärbesök och ja, men att en ny person tar med henne hem. Så jag blir alltid lite nojig att de ska få kolik eller någonting.
Mm. Så vi gjorde ju som så första dagen att ja, men vi gjorde ju de här 2 promenaderna. Sen fick hon stå inne med Tage som hon skulle sova inne tillsammans med. Och jag gick inte och la mig förrän jag hade sett att hon hade bajsat.
Ja. Och, jag bara, kan du snälla hålla koll på henne nu?
Ja, och grejen att hon var ju jättepigg och sådär. Så det var inte så att hon visade på några tecken för kolik. Men det är ändå bättre att vara liksom, lite för noggrann än tvärtom.
Ja, men exakt. Hon hade ju ätit med god aptit. Och hon
druckit.
Ja, precis. Så det var egentligen inga konstigheter. Men jag blir alltid lite nojig när de står på släp länge och så också.
Mm.
Men det gick jättebra. Då kom jag till stallet dagen efter. Och så skulle jag släppa ut hästarna då. Tage och Gina som fick sova inne. Och då började jag med att släppa ut Gina i hagen som är mellan alla hästar. För vi har ju en lösdrift där vi har haft vallackarna. Sen så har vi en hage däremellan som vi har sparat lite under vinter som brukar vara med i sommarhage. Och sen så har vi stona i hagen som är liksom närmast
kring
vägen.
Paddocken, ja.
Kring paddocken. Så att alla hagar är ju connectade med varandra för att vi ska kunna ha hästarna så att de går överallt på sommaren. Men så släppte jag Gina i den mellanhagen och ja, men hon tyckte att det var lite spännande givetvis. Och hon travade runt lite och galopperade lite och grabbarna hängde på fast på sin sida om staketet.
Såklart.
Och Tage tycker ju att hon är väldigt snygg i alla fall när hon, han stod på den sidan av staketet. För att han höll på och luktade på henne och flämmade och hon började ju superbrunsta på en gång. Det är ju standard när ston flyttar.
Ja.
Men sen så fick hon gå i den här hagen i ett par dagar. Och jag tyckte att man märkte liksom på vallackarna att de var inte så uppspelta sen. Utan det var mest första dagen där de höll på.
Mm.
Ja, Wellington, han var lite sur mot henne nästan.
Ja.
Han kom och typ attackerade henne lite. Eller inte attackera, men så här, skulle visa sin plats att här är det jag som bestämmer. Kom inte hit och tror att du är något.
Nej.
Så jag tyckte att det var ganska lugnt efter ett par dagar. Så då valde vi faktiskt att släppa taget med henne. Och det har ju gått skitbra.
Ja, superbra. Jag släppte ihop dem för, vad kan det bli, 2 dagar sedan. Och ja, men, inga konstigheter. I början så sprang de omkring lite grann och såg väldigt, väldigt förvirrade ut. Men det som var bra det var att Tage, han kunde ju visa henne vart tjejerna var. För jag vet att speciellt Bella har ju stått vid liksom kanten av sin hage och väntat på att Gina ska komma och hälsa på henne.
Ja.
Men hon har aldrig gjort det. Det är som att hon inte har fattat att hon kan gå dit och hälsa på henne. Så du fick Tage då vara en guide till tjejerna och det var ju väldigt bra. Bella verkar vara väldigt förtjust i henne.
Jag tycker det verkar så också för att annars så kan hon ju bli väldigt sur mot andra hästar även om de kommer nära när de har ett staket emellan att hon kan visa att hon är väldigt arg på dem eller
exakt
så där väldigt mycket integritet. Men när Gina kommer så ser hon ju bara glad ut.
Ja, nej, och sen så har det gått hur bra som helst med Tage och Gina. De är såna kompisar. De är inte jättepå varandra.
Nej.
Men de går ändå ganska så nära varandra. Jag har inte sett att de har typ stått och kliat varandra eller sånt där.
Nej, men det är ju inte heller som att de står och sparkar och bråkar. Utan de är nog rätt neutrala mot varandra. De bara, okej, vi är här tillsammans.
Exakt, Tage han är ju alltid lite mer hingstig när han liksom inte går i samma hage som stort. Utan ja, men typ när han står i box bredvid eller i hage bredvid och sådär.
Ja, då har han kunnat varit rätt hingstig. Jag tror att de tog, eller gjorde honom till vallack ganska sent i livet.
Ja, jag tror det också.
Så han har lätt att ta till det där hingstbeteendet. Mm. Men det har inte varit några bekymmer nu när vi släppte ihop dem.
Nej. Så, men ska vi ta och gå igenom kanske de första dagarna här hos oss?
Ja.
Första dagen har vi ju egentligen gått igenom. Andra dagen också nästan, för det var ju då som hon gick själv i hagen. Och vi tog ju typ bara in henne och borstade henne då. Och myste lite med henne. Och promenerade lite. Sen tredje dagen, det var väl då som vi släppte ihop henne med Tage, om jag inte minns fel.
Ja, det måste, nej, det var i söndags.
Ja, just det. Ja. Men i alla fall, tredje dagen då skulle hon motioneras lite. Då tumkörde vi henne, eller jag tumlongerade henne. Gick hur bra som helst. Hon var superduktig, superfin. Det enda är att hon ville dra sig lite till tjejerna. Beroende på vart de stod någonstans liksom kring paddocken. Men det är inte så konstigt. Så superduktig. Och sen i söndags då, som sagt, så fick ju hon gå ihop med Tage i hagen.
Mm.
Det gick också jättebra. Och då skulle ju du prova att rida henne för första gången.
Precis. Så jag sa till pappa att vi kommer att rida ungefär vid den här tiden.
Mm.
Om du vill se den nya hästen.
Mm. Vänta, nu har jag en till uppdatering om lördagen.
Ja, just
om
det.
Om pappa. För då var det så att på lördag kväll när jag var inne i mitt hus och grejade så kommer pappa in och så säger han till mig: du, vad är det för fel på den nya hästen? Och jag bara, va? Vadå? Men hon vägrar ju att komma fram till mig i hagen även om jag har med mig godis.
Ja.
Jag bara, ja, hon gillar väl inte dig då? Hon kommer fram till oss och hon är jättemysig och gossig med oss. Och, ja, jag vet inte vad det är. Han bara, nej. Nej, och klipp till dagen efter.
Ja, precis. För då hade jag ju sagt till pappa att vi kommer rida ungefär vid den här tiden om du vill se den nya hästen. För att han har ju inte varit med på provridningen eller någonting så han har ju inte sett henne så. Så då kom han ut i stallet och vi hade väl precis sadlat henne tror jag ungefär.
Ja.
Och då kommer han in i stallet och hon är så fruktansvärt rädd för honom.
Mm.
hon börjar blåsa och hon tar upp huvudet högt upp och ryggar tillbaka lite när han är i stallet. Så jag tänkte först, för han hade ju hörlurar på sig.
Mm.
Eller sådana här peltor.
Ja.
Så jag tänkte att det kanske är dem hon tycker är läskiga.
Mm.
Så han fick ta av dem och så komma tillbaka. Men hon var fortfarande lika rädd.
Det är pappa som hon är rädd för.
Hon är jätterädd för honom.
Ja, och det ska också tilläggas att innan den här händelsen med pappa så har ju inte vi sett henne bli rädd för någonting. Det var så här, har du någon flyktinstinkt överhuvudtaget, häst? Men det visar sig att ja, det har hon när det kommer till ja, vissa män då,
pappa,
tydligen.
Pappa, ja! Så kul, för alla andra hästar avgudar ju pappa för att han är ju alltid den som kommer med godis och mat och kliar dem och har inga krav.
Exakt.
Men det roliga också att jag ringde mamma och pratade lite om det här. Hon började asgarva när jag berättade att Gina är så himla rädd för pappa. Ja, men i alla fall. Så pappa, han fick ju hålla sig lite på avstånd då. Och så gick vi ut i paddocken och jag skrittade några varv för hand. Och tyckte ändå att ja, men hon verkar väl ändå helt okej till fred. Så här, första passet på hemmabanan så. Mm. Så skulle jag sitta upp och ja, men hon var lite stissig. Ville inte riktigt stå still och var lite sådär.
Det blåste ju väldigt mycket den här dagen också, kan vi ju tillägga.
Ja, och var kallt. Så jag hade dessutom en ganska tjock jacka på mig.
Mm.
Det är heller inte, det jag gillar inte att ha tjocka kläder på mig när jag ska rida.
Inte jag heller.
Kanske egentligen inte överhuvudtaget, men speciellt den här som man inte känner så väl. För man känner sig extra klumpig och sådär. Men jag kom upp i alla fall och hon var ju jättesnäll att sitta upp på. Det var bara lite myror i brallan. Och så ledde du mig lite först för säkerhets skull. Men då blev hon bara så himla kort i steget och jag bara, men gud, vad är det?
Mm.
Men så insåg vi att hon gillade nog inte riktigt när grimskaftet satt under hakan på henne som hon gjorde. För att när du släppte henne sen så gick hon ju mycket bättre.
Mm.
Så då skrittade jag lite och sen så kom vi ner till, vi har ju massa höballar som står ståendes längs stallet som är vid paddocken. Och jag skrittade förbi där och så vet jag inte, alltså jag vet inte om hon blev rädd för pappa var ju där.
Jag tror det var pappa faktiskt.
Eller om det var att en höbal blåste till.
Ja, fast hon hade ju gått vid höbalarna flera gånger tidigare utan att bli rädd för dem. Och hon gick ju, och du red ju vid dem senare vid passet också utan att hon blev rädd för dem.
Ja.
Jag skulle gissa på att åtminstone att pappa triggade henne.
Någonting av det var det ju. Så då blev hon rädd för det och så galopperade hon iväg med mig på ryggen. Och jag bara, okej, den har inte så himla tydlig broms den här hästen än heller. Så jag bara... Jag försökte ju bara vara lugn liksom och sitta och bara prr, prr, prr. Till slut så stannade hon. Och då så satt jag faktiskt av för jag kände lite att jag har inte riktigt koll på situationen just nu.
Mm.
Och då så fick vi ju säga till pappa att du måste gå för att antagligen blir hon ju triggad av dig.
Mm.
Och han fattade ju typ inte vad vi menade så till slut så fick jag skrika på dem bara, nu får du åka! Så här.
Ja, jag var ju den som liksom fick ryta till ordentligt för jag stod ju inte vid hästen då.
Nej.
Och pappa, han är inte världens mest respektfulla människa så han står ju bara kvar där och fattar inte varför han ska gå. Han fattar ju inte att det är han som gör den här hästen livrädd liksom. Och ja, ibland blir jag fruktansvärt irriterad på vår kära pappa. Jag tror att de flesta som har familjemedlemmar kan känna igen sig i det. Och det är ju så här, pappa är också lite my way or no,
highway,
or no way. Utan det ska ju alltid vara exakt så som han vill.
Mm.
Så han kan ju inte bara svälja sin stolthet och förstå att okej, men den här hästen, hon har inget förtroende för mig. Och den här hästen, hon är ju fortfarande, om man ska vara sån, 3 år. Hon fyller ju 4 i år.
Ja.
Men han kan inte respektera det och lämna, utan då ska han prompt stå kvar bara för att han ska liksom göra på sitt sätt. För att han tål inte att någon annan säger åt honom vad han ska göra.
Lite så, och jag har ju tyvärr ärvt den egenskapen lite, men jag fixar ändå att bli tillsagd vad jag ska göra.
Ja.
Tack och lov, för det har varit jättejobbigt att reagera på olika sätt. Så.
Ja, nej, så jag blev skitarg på honom, men till slut så gick han i alla fall. Och efter det så gick det så bra.
Ja, men vi började ju med, jag sa det, vi longerar ett par varv. Jag vill egentligen inte behöva vara, nu menar inte jag att det finns sådana personer, men jag vill inte behöva longera min häst varenda gång jag ska rida.
Mm.
Men eftersom vi hade börjat lite dåligt så tänkte jag att då är det bra att hon får bara springa ett par varv åt båda hållen.
Och jag tänker, bara för att du longerar en häst en gång innan ett pass så behöver inte det betyda att du gör det varje gång.
Nej, så är det ju. Och det är inget nedlag heller. Man kan behöva göra det på unga hästar för att de har mycket energi. Och man kan ju inte rida ur energin på en unga häst på samma vis.
Mm, det är så himla många nya intryck för den också. Nytt ställe, nya människor. Första gången på länge som hon ens går tillsammans med en annan häst. Antagligen i en större hage än vad hon har gått i på länge också. Alltså så himla mycket nytt. Och sen då pappa som hon uppenbarligen var jätterädd
ja.
För. Det är inte konstigt att det blev lite overload i den där hjärnan.
Nej, exakt. Men det var så skönt att känna, för att när vi hade longerat henne så såg man ju hur hon bara slappnade av. Hon frustade
ja.
Och så provade jag att sitta upp igen och då gick det hur bra som helst.
Ja, då kunde du rida i alla gångarter. Ja. Precis som du kunde på provridningen.
Ja, hon hade ingen spänning i kroppen och kändes bara, nej men det kändes toppen. Det kändes nästan bättre än på provridningen nu. För att nu vågade jag, jag är ju så dålig på provrida också.
Men jag sa det till dig, Ann. Det här är ju kanske lite skillnad mellan dig och mig. För när du typ provrider någon häst eller om du gör något hästbyte. Alltså när du rider en ny häst generellt. Du sitter lite som ett spöke där uppe och vågar typ inte inverka på hästen.
Ja, men jag tycker det är så svårt och det är så konstigt också, för att jag kan ju rida egentligen.
Ja, jag vet.
Men det är som att jag bara, okej, jag vet inte hur jag ska göra, så du gör ingenting.
Nej,
istället.
Nej, men det är det som är så frustrerande. Då säger jag till henne att Anna, det är ju mycket bättre att du inverkar och ser om det funkar eller inte. Och samma, om man, antingen om du provrider en häst eller om du rider en kompis häst. Alltså, våga inverka, och om det blir fel eller om den personen som brukar rida hästen har något tips, så kan ju den komma med det.
Ja.
Tänker jag. Så nu sa jag åt dig, nej men nu får du faktiskt inverka lite på henne. För i början satt du lite på henne som ett spöke och ja. Inte gjorde så mycket. Men sen så gick det ju mycket bättre när du faktiskt vågade använda dina hjälper.
Ja, men så är det ju. Det gick ju mycket bättre, och det är också därför jag är så tacksam att jag har det. Jag hade aldrig köpt en 4-årig häst om inte jag hade haft dig på marken.
Nej.
Inte för att hon på något vis är någon superbrallig och svår ungas på det sättet. Än så länge ska tilläggas.
Det kan ju ändras, det, ja, det vet man aldrig.
Nej, men än så länge så är hon ju väldigt lugn och stabil. Mm. Men jag behöver någon på marken som kan stötta mig.
Mm.
Och det handlar heller inte om att jag på något vis inte hade kunnat det ändå egentligen. Men man vill liksom ha någon där som stöttning och som kan påminna en om vad man behöver göra.
Mm.
För det är ju en ganska ny situation för mig också. Ja. Att ha en så här ung häst. Men det som jag fokuserar på nu är att hon ska ta min skänkel på rätt sätt. För just nu är det lite så här, ja, men vad betyder skänken egentligen?
Mm.
Ibland går hon fram, ibland så händer det inte så mycket.
Nej.
Och det är fullt normalt för en så här ung häst, ska ju tilläggas. Och också att vi ska försöka få henne att gå i en så korrekt form som möjligt.
Mm.
För antingen så vill hon ju gärna krulla ihop sig lite grann. Eller så vill hon köra upp huvudet. Och det är också fullt normalt, för att hon har inte hittat kontakten till bettet än.
Nej.
Men jag red ju i fokussadel den här gången. Och efter passet så skickade jag bilder till Josefin från Josefins sadlar. För att hon har inte tid att komma förrän typ i maj någon gång.
Mm.
Så då skrev jag till henne, men jag kanske bara kan skicka lite bilder till dig, så kan du säga om det är katastrof eller inte.
Mm.
Och då skickade hon och skrev att du ska inte rida i fokussadel något mer. För den ligger inte bra. Hon har ju mer manka än vad han har.
Ja, och frågan är om någon av våra sadlar kommer passa henne tills vi har hittat något annat.
Det är ju lite tråkigt, för i så fall innebär det ju typ en månad utan ridning. För jag är lite också så här att jag vet inte om jag vill ta med, man kan ju åka till Josefin. Josefin bor i Hova.
Mm.
Men jag vet inte om jag vill åka iväg. Det är långt. Det är långt, och dessutom en sån här ung häst som jag, nu vill jag att hon ska landa här hemma och förstå att det här är hemma och hennes trygghet och lite sådär. Så min plan är ju, om jag inte verkligen behöver, att jag inte ska åka så mycket nu i början.
Mm.
Utan jag vill att hon ska landa och akklimatisera sig.
Mm.
Så, men vi får se lite hur jag gör, för jag vill ju också gärna ha en sadel som funkar.
Ja, vi får se. Vi har ju tagit bilder på hoppsadlarna idag och skickat till Josefin också. Så får vi se vad vi får för svar där, ifall det finns någon som man åtminstone kan rida i lite ibland. Då kan du rida, jag vet inte, någon gång i veckan i alla fall kanske.
Ja, för jag har ändå en liten plan om att jag inte ska rida henne jättemycket nu i början. För att jag tycker hon är tunn.
Mm.
Hon behöver lägga på sig både hull och muskler.
Mm.
Och därför så känner jag lite att hon är 4 år, så att man brukar säga som regel att man rider kanske 4 gånger eller aktiverar på något sätt.
Mm.
4 gånger i veckan på en 4-åring. Och att jag kanske rider 2 pass och tumkör eller longerar eller gör något annat de andra 2 passen.
Precis.
Har jag tänkt. Men så länge jag tar en sadel, då får vi ju hitta på annat.
Ja, och jag menar, då kan du ju träna henne mycket från marken, tänker jag. Mentalt köra så här vänskapsleken, piggsvinsleken, vad heter det? Jojo-leken, alltså allt sånt där, för det kommer ju att hjälpa dig i ridningen sen också.
Gud ja.
Typ piggsvinsleken, det hjälper till med att hon ska förstå att skänken är också sidförande, den är inte bara framåtdrivande till exempel.
Ja.
Så det finns ju en hel del saker man kan göra icke uppsuttet också. Men vi får se, annars så kanske om vi har någon snäll kompis som har någon sadel vi skulle kunna låna under tiden också.
Det går säkert att lösa på något vis. Jag hoppas det, men just nu är sadelläget lite oklart.
Ja, det är vårt största problem just nu kan man ju säga.
Ja.
Annars så har ju allt annat gått väldigt bra.
Verkligen, och vi är så nöjda med henne hittills. Hon är helt fantastisk. Ja. Och det är också så roligt för att vi tog hit Samuel idag nu när vi spelade in för att se hur hon är med honom.
Mm.
Och då sa jag till Samuel att kan inte du prova att gå och sätta på henne grimman i hagen då för att vi skulle ta in henne och borsta lite. Men då var hon ju lite rädd för Samuel också.
Mm.
Så jag vet inte om det har hänt något i samband med någon man som gör att hon är så himla rädd för.
Mm.
Hon var ju ännu räddare för pappa ska tilläggas.
Mycket, mycket.
Ja, och jag vet inte, det kan bero på att de är män.
Mm.
Att pappa luktar på ett visst sätt.
Mm.
Att han har stressnivå i kroppen som hon känner av. Vi har ingen aning om vad hon reagerar på. Men
nej.
Någonting är det ju. Och det är också något som vi kanske behöver jobba på. För jag menar, om du och jag åker iväg eller blir sjuka eller skadade. Då är det ju pappa som i största hand ska ta hand om Gina.
Men alltså hon har ju träffat flertalet kvinnor nu sen vi fick hem henne. Mm. Inte reagerat på någon. Men männen, det har hon reagerat på.
Ja.
Men det ska ju tilläggas också att hon blev ju kompis med Samuel sen när vi hade fått in henne och han fick ju borsta henne och klappa henne och ge henne godis och sådär. Så det funkade ju. Pappa, han fick ju knappt ens komma i närheten av henne liksom.
Nej, och då blåste hon ju verkligen också. Det gjorde hon ju inte mot Samuel utan då ryggade hon mest tillbaka.
Men hon var mest lite obekväm kändes det
som. Ja, så att hon accepterade ju ändå Samuel sen. Så det, vi får jobba lite på det här med pappa och Gina så att de också får en fin relation till slut.
Ja, pappa han är ju så ledsen. Han är ju så van vid att alla djur älskar honom.
Ja.
Men han får också lära sig att alla individer kan faktiskt inte tycka om honom.
Nej, men det är ju så.
Mm.
Och jag tror att hon kommer att lära sig att han är bäst på att ge godis och mat till
slut. Exakt. Nej, så det har varit våra första 4 dagar. Och jag tänker att nästa vecka i podden så har ju vi passande nog Q&A. Så alla frågor som ni har om Gina och liksom framtiden med henne kan ju ni ställa till den. Och det enklaste är att följa oss på Instagram, systrarna Älvstrand. För där lägger vi ju ut frågepoll i vår story när det är dags att spela in nästa veckas frågepodd.
Ja, exakt. Och se till att följa storyn också. För jag vet att man kan ju dölja den om man inte orkar se på stories.
Mm.
Så se till att verkligen gå in på den också. För att då ser ni ju när det kommer upp en sån där frågelåda.
Mm.
Och jag tänkte bara svara på en grej också som folk kanske undrar över.
Mm.
Och det är ju sådär, vem äger den här hästen egentligen?
Mm.
Och det är ju jag.
Mm.
För jag känner lite att alltså, Pebban har ju verkligen blivit din häst. Även om det var tanken att det skulle vara båda från början. Så känner jag att jag och Pebban har inte riktigt klickat så i ridningen som jag hade önskat. Även om jag tycker att hon är fantastiskt rolig att rida nu.
Mm.
Nu när du lagt ner så mycket tid på henne.
Mm.
Efter skadan och sådär. Att hon har blivit så ridbar. Det var hon ju när vi fick hem henne också.
Jo.
Men ni förstår vad jag menar. Så därför så är ju Pebban ändå din häst.
Ja.
Och Bella för den delen. Och Fokus och Gina, de är mina.
Ja, och Tage, han är
pappas.
Ja, nej men lite så. Och vi pratade ju för övrigt om att vi skulle på hingstvisning i helgen också. Men just det blev ju inget med det.
Nej, men jag kände det. Vad fasen, vi har precis fått hem en ny häst. Och vi har legat många timmar på vägarna. Jag orkar inte åka till Strömsholm.
Nej, det är samma här. Och då kunde vi lägga extra tid på Gina och ta lite lugnt. Så ja, det här med att leta hingst till Bella. Det är, jag hinner ju aldrig tänka. Men alltså, vi har så mycket att göra hela tiden. Så jag hinner inte tänka. Den enda gången jag kanske hinner tänka lite, det är ju på kvällarna. Men om jag tänker på kvällarna ska jag inte sova. Då får jag ju för mycket ångest i kroppen. Så jag tänker att idag kanske jag kommer att ha tid att sätta mig in i det lite grann. Sillan har ändå skrivit lite vad jag ska göra nu i början.
Mm.
Så ja, jag ska ta tag i det hela. Men vi har inte bestämt någon hingst ännu.
Nej,
det är ju statusen.
Ja, men det känns ju ändå som att du har strukit en hingst från din lista i alla fall.
Vilken tänker du på?
Mr. Vane.
Ja.
Eller?
Jo, men det har jag nog gjort. Och det, vänta, varför ens tänkte jag nu? Att han kan lämna lite skarpa avkommor.
Ja, exakt.
Ja, precis. Sen har jag ju hört olika. Det är klart att det beror jättemycket på. Men eftersom Bella kan vara lite skarp. Alltså hon är världens snällaste. Men hon kan ha en räv bakom örat.
Men hon kan ju ha lite åsikter. Precis. Så kan vi säga.
Så det kanske inte kommer bli en perfect match. Även om jag gillar Mr. Vane väldigt mycket.
Ja, jag med. Och jag tror också att det är så att säga att du har en hingst som är extremt oskarp. Så kan du säkert i kombination med ett sto ändå lämna skarpt.
Ja, ja. Alltså man vet ju inte vad det proppar ut för någon liten häst. Men jag tror att jag har strukit honom. Så ja, idag så ska jag försöka sätta mig in i det hela och hoppas att vi har tid med det.
Då får vi se om vi har en uppdatering om vad du har för lista nästa vecka.
Exakt, det får vi se.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det här poddavsnittet är i samarbete med Cozy Life. Och först har vi en rabattkod att dela till er. EM20 ger 20% rabatt i 10 dagar på allt hos Cozy Life.
Mm, det stämmer bra det. Och i tidigare avsnitt här av podden så har ju vi snackat om deras röjespanel Tropical Bloom. För Cozy Life, de säljer ju olika röjespaneler. Och vi har varit väldigt, väldigt nöjda med den. Men nu tänkte vi tipsa om något annat ifrån Cozy Life.
Ja, och i det här avsnittet ska vi prata om Goodbye Acne Kit, och det är perfekt för dig som vill motverka akne och pigmentfläckar. Och till skillnad från rödljuspanelerna från Cozy Life så jobbar ju den här med både rött och blått ljus. Och den här enheten, den är så liten och lätt att du enkelt får med dig den i väskan när du är iväg och reser till exempel.
Ja, den är till och med så liten att du får plats med den i handväskan, vilket ju är toppen. Men Anna, jag är ju den största hudvårdsnörden av dig och mig, eller hur?
Ja.
Så jag tänkte att jag kan ju dra lite skillnaderna mellan rött och blått ljus. För jag använder båda två väldigt flitigt i mitt egna ansikte och har sett goda resultat av båda ljusen. Och det röda ljuset, det verkar antiinflammatoriskt och läkande, och det minskar rodnad och inflammation. Och det gör då att det motverkar akne och pigmentfläckar. Och jag till exempel, jag har inte så mycket akne för jag har inte direkt haft problem med akne. Men jag har en del pigmentfläckar som jag har stört mig väldigt mycket på. Och jag kan säga att sen jag började använda rödljus i mitt ansikte så har de minskat jättemycket.
Ja, det är helt otroliga resultat.
Ja.
Har vi bilder på det här?
Jag tror tyvärr inte det.
Nej, det var ju dumt att vi inte tog någon före och efter bild. För att jag som ändå träffar dig varje dag, jag vet ju att du har stört dig väldigt mycket på de här.
Mm.
Men de syns ju knappt längre.
Nej, jag vet. Så rött ljus, det funkar ju helt klart. Och blått ljus, det verkar istället bakteriedödande och minskar talgproduktionen. Och det dödar då bakterierna som orsakar akne, vilket minskar risken för nya utbrott. Och blått ljus, det minskar också talgproduktionen i körtlarna, vilket ger mindre fet hy. Och jag har inte direkt haft problem att jag har haft speciellt mycket akne, men jag har haft problem med fet hy under typ hela mitt liv.
Ja, och det var ju någonting som du hade problem med mycket när du var yngre och inte kunde så mycket om hudvård.
Mm, verkligen. Alltså sminket bara rann av, porerna var jättestora, jag störde mig överlag väldigt mycket på min hy. Men det som är så bra med blått ljus, det är ju att det motverkar som sagt både att du får akneutbrott, men det minskar också porerna och minskar talgproduktionen, vilket ju är perfekt för mig som har fet hy. Och något som jag inte visste när jag var yngre, det är att ju mer du försöker torka ut din hy, desto mer fett kommer den att producera. Så någonting som jag har varit väldigt noggrann med på senare år, det är att återfukta min hud väldigt mycket. Och det är då perfekt, för i Cozy Lives Goodbye Acne Kit så ingår det ett återfuktande serum.
Ja, och det är ett superhärligt serum som går in snabbt i huden och är väldigt härligt att ta på sig. Men kan inte du berätta lite hur hudvårdsrutinen med Goodbye Acne går till?
Jo, men det kan jag göra. Och först och främst så ska du tvätta och torka ansiktet så att det är rent och torrt. Och när du har gjort det, då ska du använda din lilla enhet och du startar då den och placerar den på det område som du vill behandla. Och jag till exempel då, jag använder rött ljus på mina pigmentfläckar på kinderna och blått ljus lite mer i T-zonen där mitt ansikte producerar mer fett. Och du behandlar varje område i 3 minuter utan att rotera runt enheten, så du håller den alltså stilla på ett och samma ställe i 3 minuter. Och enheten stängs av automatiskt när behandlingen är klar, så det är väldigt enkelt att veta hur länge du ska behandla respektive område. Och när du är klar med enheten så applicerar du en liten mängd serum för att vårda och återfukta ansiktet. Och det här serumet, det passar ju alla hudtyper, vilket är toppen. För oavsett om du har torr hud eller som mig, fet hud, så kan du använda det.
Ja, så glöm nu inte vår rabattkod EM20 som ger 20% rabatt på allt hos Cozy Life, och den gäller i 10 dagar. Och vi har såklart länkat till Cozy Life i beskrivningen till det här poddavsnittet. Och om ni vill se före- och efterbilder på kunder som har använt sig av Goodbye Acne Kit, så finns det också på Cozy Lifes hemsida.
Ja, det är otrolig skillnad. Det är så inspirerande att se hur mycket en bra hudvård kan göra för din hud, tycker jag.
Verkligen. Tusen tack till Cozy Life. Jag har bara en grej till om Gina innan vi går vidare med de andra hästarna. Och jag kände lite att jag vill ju verkligen ha en svart sadel, oavsett om min nuvarande sadel passar eller om jag ska köpa någon ny. Så därför kan jag åtminstone köpa ett träns till henne.
Mm.
För hon är ju ganska så nätt, den här tjejen.
Ja.
Hon har storlek 11,5 i bett, så det passar ju ändå med fokus också. Men han är mycket, mycket grövre i ansiktet än vad hon är. Så då kände jag, okej, men då ska jag köpa ett träns. Så jag kände lite också att hon är så ung. Vem vet om hon växer i ansiktet? Det kan de väl också göra, att de grovar till sig efter ett tag. Så då vill jag kanske inte köpa något som är så himla dyrt.
Nej.
Nu blev det ju kanske ett lite dyrare träns än vi hade tänkt i slutändan. Men jag började surfa runt på Hööks i alla fall för att se vad de har för utbud.
Ja.
Och då frågade jag Samuel, ja men dels så frågade jag på Instagram vad mina följare tycker att jag ska köpa för träns. Mm. Fick jättebra svar och input därifrån. Och så frågade jag även Samuel, vad har du för åsikt kring de här tränsen, sa jag. Och så visade jag honom och han bara, inte det i alla fall. För hästen ser så ledsen ut.
Nej.
Jag ska visa dig bilden här, Emma.
Men gud.
Tycker du den ser ledsen ut?
Nej.
Nej, för jag sa det. Jag tror bara att de, du vet, har en godis i handen eller typ ett mått med mat eller något, och så håller de det lite längre ner så hästen den länger ut halsen lite och tittar lite neråt typ. Mm. Men han tyckte att den såg så ledsen ut, så det tränset kan du inte köpa, sa han. Och sen så sa han också, den här bilden, det ser ut som om Zac Efron hade varit en häst. För att han tyckte att den såg så stilig ut, tror jag.
Okej. Okay. Ja, jag ser inte riktigt likheten. Nej. Men tycker du att det ser ut som Zac Efron i hästform?
Han menade nog mer att Zac Efron är ju väldigt en snygg kille.
Ja.
Och att det här var en snygg häst.
Jaha, ja, det var nog jag så.
Inte så att den ser ut som Zac Efron.
Men han har inte så många åsikter om själva tränsen i sig.
Nej, det är det här som är så jäkla kul när man frågar Samuel. För det är så här, okej, men tränset då? Om du fokuserar på det. Nej, men hästen såg så ledsen ut, så jag tänkte inte ens på hur det såg ut. Jag bara, nej.
Så Hööks får ju verkligen att tänka på vad de har för produktbilder uppe. Det får inte vara för snygga hästar som man tänker på Zac Efron, och de måste se genuint glada ut.
Exakt, men det här var nog faktiskt inte ett Hööks, utan det var något annat träns.
Ja.
Men det som landade i att jag köpte, det var ett kavalkadträns. För jag fick nämligen ett tips från en lyssnare, då kan man ta bort den här lilla söljan, heter det väl. Det här snokremsfästet,
ja, det
kan man ta
bra.
Bort. Så det ska vara med lite lackad nosgrimma och med rundsydda sidostycken och sådär.
Och så var det inte för grovt heller, eller stort?
Jag hoppas inte det, för hon är ju så himla nätt. Och blir det för stort, ja men då får väl fokus på det eller någonting.
Ja.
Då.
Ja, jag syftar på att remmarna inte är så himla stora.
Jaha, nej.
Det är det inte. För hon, eftersom hon är så nätt så kanske hon inte behöver ha en nosgrimma som är så här 5 centimeter bred. Liksom.
Nej, det är ju det jag inte riktigt vet om. Den kanske är lite bred. Men ja, det, vi får se. Annars så har vi ju Mr. Snook som kan ta det i så fall.
Precis.
För hon är ju väldigt nätt som sagt och då vill jag inte ha för mycket remmar och grejer.
Nej.
Det är därför jag tänker att rundsytt kommer bli fint på henne.
Mm.
Jag tycker det är fint överlag.
Mm.
Men jag har ändå dratts mer till platta remmar förut.
Mm. Och jag är lite sån att jag bryr mig inte.
Nej!
Så när du skickar så här, vilket trend ska jag köpa till henne? Jag bryr mig inte. Hon ska ha ett trend och det ska passa. Och that's it. Jag bryr mig inte om hur det ser ut.
Och jag tycker det är jättekul att vara, hur kan man styla den här hästen på bästa sätt?
Ja, jag vet. Med att jag är sån... Jag är ingen detaljseende person. Vi har ju pratat om det här förut.
Ja, det är
så, jag vet inte. Så länge du har ett trend som hon trivs i så, och som sitter bra på henne så tycker jag att det kvittar hur det ser ut.
Ja, jag fattar, men det är ändå vettigt att känna så ju.
Jo.
Men vad har Tag och Pebban gjort den senaste tiden då?
Och Fokus.
Och Fokus, ja.
Ja, Tag han har ju inte gjort så mycket. Nej. Mer än att det har kommit en ny snygg tjej till gården då, som han har fått vara hästvakt då, tänkte jag säga.
Ja, och dessutom så gick jag ut i hagen och borstade honom. Det var förra veckan någon gång. Minns inte exakt när. Och alltså det är så roligt för att då tänkte jag, då tar jag ut ryktlådan. Jag ställer mig och borstar honom för han är så himla, han fäller ju så mycket.
Mm.
Nu har det kanske stannat av lite till, men ja. Och då så kommer ju Fokus fram. Först är ju Tag livrädd för ryktlådan ska ju tilläggas.
Mm.
Men sen så gick det bra. Sen kommer Fokus, vänder upp och ner på hela ryktlådan och skakar ur innehållet. Jag bara, den här hästen, alltså han är som en hund.
Ja.
Han är så lekfull och nyfiken och busig på så sätt.
Han är som en clown.
Ja, verkligen.
Mm. Men Fokus och Pebban då? De har väl varit jätteduktiga i veckan?
Verkligen. Jag sa det till dig att vi hoppade ju lite i förra veckan någon gång också. Och det var nog det bästa hopppasset på ganska många månader nu på Fokus.
Ja, men du och Fokus, ni börjar verkligen komma tillbaka nu i hoppningen. Och det är ju det här, consistency is key. Du måste hoppa honom regelbundet minst en gång i veckan för att både få till ridningen själv och för att han ska komma in i det hela. Och vi gjorde ju egentligen typ samma sak som vi gjorde för ett par veckor sedan. Bara det att då hade vi studs istället för bara ett block. Så det, nu var det block, ett galoppsprång, oxer, 2 galoppsprång. Block och sen 2 räcken snett igen. Och så kunde man sitta och rulla lite så blir det som en gymnastikhoppning fastän att man ändå kan få lite bana av det hela.
Ja men exakt, man kan flyta på lite. Och nu valde jag faktiskt att, ja men jag håller på att experimentera lite vad som funkar bäst för oss. Och den här gången så red jag med ett kort dressyrspö.
Mm.
Jag vet inte hur långt det är, typ 1 meter kanske.
Nej, jag har ingen aning om hur långt ett dressyrspö är överhuvudtaget.
Nej, sant, jag vet inte heller. Men ja, ett kortare dressyrspö i alla fall. Det är inte 120 centimeter och långt liksom. För att jag kände lite att när han blir lite bakom skänkel, då är det så svårt för mig att få fram honom. Jag vill inte använda några grova hjälper. Och det blir liksom bara så här att jag sitter och försöker och klämma fram honom med mina skänklar typ.
Mm.
Till slut. Och det hjälper inte.
Nej.
Så då måste vi ju få någonting att bryta mönstret. Och med ett dressyrspö, det känns som att man ändå har, även om man inte behöver använda det mer än ett hoppspö, så har man ändå lite mer respekt typ.
Ja, exakt.
Med det. Så då red jag med det. Och jag vet inte om det var det, att han hade en bra dag, att det började lossna. Men det gick mycket, mycket bättre i alla fall.
Ja, ni var jätteduktiga. Det såg så himla bra ut.
Tack. Du och Pemma var ju också jätteduktiga.
Ja, men det kändes bra. Hon har känts jättefin nu när jag hoppat det senaste. Och jag tog ju mitt första språng på 1,10 sen, ja men det måste ju ha varit i typ november. För hon skadade ju sig i december.
Ja.
Så det kändes jätteroligt. En sak som jag är lite frustrerad över kring min egen ridning, det är ju det här att, ja men det här jävla överlivet. När jag hoppar så vill det tillbaks för snabbt. Alltså jag behöver ju, eftersom hon hoppar och är lite svårare att följa än till exempel boppen, för där behövde man nästan aldrig tänka på sin sits, utan det har alltid varit väldigt naturligt, han har varit väldigt lätt att följa. Men hon hoppar ju bra och ja, men det kan liksom vara lite svårt att följa henne och hitta balansen på henne.
Ja, men hon hoppar ju bättre än vad alla våra hästar har gjort
precis. Så det är ju ett problem. Och jag har insett att jag måste ju ha kvar överlivet där framme länge. Men jag har liksom inte kommit in till det praktiskt där. Jag vet det i teorin, men i praktiken kan jag inte riktigt utföra det. Så det behöver jag ju tänka på. Men annars så är jag väldigt så här nöjd med hur min skänkel har blivit nu. Den har blivit mycket bättre sen vi började rida med rides, stigbyglar.
Mm.
Så den känns bra. Sitsen överlag känns bra. Hon känns bra. Men mitt överliv, alltså jag måste, jag får inte räta upp mig för tidigt i landningen.
Nej, men jag tror att det är väldigt inpräntat hos oss också, för att ja, men dels har ju vi ridit lite, eller vi tränade lite fälttävlan också när vi var yngre, alltså terränghoppning.
Mm.
Och då var det också mycket det att man gärna ska räta lite på sig för att hålla balansen och sådär.
Mm.
Så jag, det sitter ganska inpräntat i mig också. Ja. Jag märkte också det när jag hoppade henne för några veckor sedan, att fasen vad man behöver få fram handen mer än vad man tror.
Mm.
Och också få att överlivet stanna kvar med handen framme.
Mm,
för att hon ska få mest frihet och för att man själv ska få hitta balansen bäst.
Ja, så jag tränar på det och det blir väl ändå bättre och bättre tycker jag. För jag har ju bra mycket bättre balans nu än vad jag hade
Ja, men kommer du inte ihåg hur det kändes när du provade
till
exempel? Jo,
exakt. Så det har ju blivit bättre. Men klipp till då när man rider dressyr, då vill ju det där jävla överlivet vara så framåtlutat hela tiden.
Men det har blivit så mycket bättre bara senaste gångerna du ridit.
Ja, men för att nu har jag gjort en så här intervention med min egna sits i dressyren. Och det är att när jag rider så tänker jag att jag ska luta mig så jävla mycket bakåt jag bara kan. Och när jag gör det, då är jag lodrätt. Det känns så onaturligt, för det känns som att jag sitter och så här ligger ner bakåt på henne.
Du ligger på hennes rumpa ungefär.
Precis, och sen jag tittar mig i spegeln. Okej, nu är jag rak. Så det är så här, jag måste få det här inpräntat i min hjärna att det är normalläget i dressyren. Så jag har ju helt motsatta problem beroende på vilken inriktning jag rider, så att säga.
Ja, men är det inte standard, tänkte jag säga, att kroppen ständigt motarbetar den?
Det är inte lätt, men ja, det är det jag sysslar med just nu i alla fall. Och häromdagen så var vi och tränade i 2060 Ridhus med Fokus och Pebban. För nu på söndag så ska jag debutera lätt A3 med henne.
Yay!
Det ska bli kul, och Fokus ska tävla också.
Jajamensan, vi ska rida lätt A5.
Ja, och jag ska rida lätt B1 först och sen lätt A3.
Mm.
Jag, som jag sa tidigare, så visste jag inte riktigt hur jag skulle göra. Men så diskuterade jag med Pia och vi har kommit fram till 2 klasser till mitt förtret. Men jag ser det som bra träning.
Det kommer gå så bra.
Ja, men det kommer nog bli bra. Och då får hon ändå kika lite så här på banan innan. Även om det kommer se lite annorlunda ut. För lätt B1 är ju på kort bana och lätt A3 på lång bana. Men då skulle vi rida igenom lätt A3 för första gången. Och jag har ju verkligen fått... alltså kommit till insikt nu att i Falköping fick jag ju så himla dålig känsla. Och då var ju typ såhär, det är något fel på henne, att jag var lite sån.
Ja, jag var så less på det då.
Ja, jag vet. Men jag har insett att det är inget fel på henne, utan det är bara så här, när hon kommer till nya ställen eller när hon blir lite obekväm och spänd, så påverkar det hennes känsla i ridningen så himla mycket. För hon är ju ingen häst som Fokus till exempel, för hon är inte explosiv och blir rädd för grejer på samma sätt. Hon tittar ju inte på grejer, till exempel, ja, men som när vi är i det här ridhuset och tränar, så är ju Fokus superfin hela tiden tycker jag. Men han har ett hörn som han är livrädd för och han hoppar till för grejer och har sig.
Ja, men alltså det var helt sjukt. Ja, förlåt att jag bryter in, men jag kunde inte ens... I lätt A5 så rider man öppna volt på mitten vid B eller E. Och sen så ska man rida sluta resten av långsidan.
Mm.
Jag kom till volten och sen skulle jag påbörja den här slutan och han vägrade att göra det.
Precis, sån är han. Mm. Och sån är absolut inte Pebban. Hon blir ju aldrig rädd för något hörn eller något sånt där.
Nej.
Men däremot så sätter det sig en spänning i kroppen på henne, vilket gör henne väldigt så här styv i sidorna. När jag rider hemma och när vi är och tränar för Pia i ett ridhus som hon är van vid. Alltså det är som att sitta på en så här...
Smörpaket
är så här gummi, alltså hon är liksom som gummi hela hon är så mjuk, fin, lätt att flytta för skänken, alltså hon är underbar att rida. Och sen så när man kommer då till något nytt ställe så får jag ju så många ridbarhetsproblem som jag inte har till vardags, och jag inser att det beror på att hon får en spänning i kroppen som jag ju uppenbarligen inte kan lösa, och då får jag ju bara försöka så här sänka kraven och rida så gott jag kan.
Mm.
Och det som hon gör, ja, men det är ju som sagt, hon blir styv i kroppen, hon blir väldigt, väldigt stark. Det är svårt att få henne lösgjord, och jag får problem i vänster varv, även i traven, vilket jag typ aldrig har hemma. För när jag rider hemma så är jag så här, ja, men vänster varv, det är typ det lättaste varvet. Men nu går det inte ens att göra en hörnpassering i vänster varv, för hon blir så... Alltså det är som att hon är så styv och bara vill glida inåt. Hon tar inte vänsterskänken för 5 öre. Och det märkte jag ju när jag skulle göra skänkelvikningarna i det här programmet. För när vi tränade för Pia i tisdags, vänsterskänkelvikningen, där behövde vi bara göra en gång för den var så bra. Det var högerskänkelvikningen vi behövde träna med på. Nu den här gången, högerskänkelvikningen, ja, men det gick rätt bra. Vänster, nej, men där tar hon typ inte skänken överhuvudtaget.
Nej.
Så som sagt, det blir många ridbarhetsproblem jag inte har normalt sett. Men bra att jag har tränat på det tills att jag ska rida programmet. För antagligen kommer det ju kännas så här, eller kanske till och med ännu värre när jag ska rida programmet i Skara.
Förhoppningsvis så har hon kanske vant sig lite vid banan eftersom hon går i klass innan.
Ja, jag får se. Men det är bra att jag får träna på att rida henne även när det inte känns skitbra. Och jag lutar mig fan inte framåt en enda gång det här programmet.
Nej, du satt jättebra. Och jag tyckte ändå att programmet gick rätt bra. Det enda var väl att ja, men man såg lite det efter vänstergalopp, mellangaloppen.
Ja.
Att hon rann iväg lite, att du inte riktigt fick ihop henne lika bra.
Ja, jag får se om jag kommer kunna göra någon ökning där överhuvudtaget. För jag får inte ihop henne sen.
Nej.
Men ja, jag får se lite hur jag kommer göra. Men jag tyckte ändå att jag gjorde mitt bästa. Det känns bra att ha tränat på det. Och så kanske vi hinner med någon mer gång innan tävlingen.
Ja, men precis. Vi behöver också träna i fokus. Och vi behöver framförallt kanske försöka få det där spökhörnet och inte vara lika spökligt.
Men han var jättefin annars.
Han var väldigt, väldigt fin faktiskt. Mm. Och, men det är också det som är så tråkigt. När han har ett sånt där spökhörn, då blir det ju sällan att jag känner att det här var ett jättebra pass.
Nej.
För då har det varit typ 10 gånger under passets gång som han har gjort en 180. Att han bara tvärkastat sig om och galopperat iväg.
Mm.
Tvärnitat. Spänt till form så att han går som en giraff och bara kikar sig åt sidan och sådana där saker. Och det är också så knäppt för att precis när jag rider förbi det här hörnet, då är det som att sitta på en häst som ja, men lite den känslan du beskriver.
Mm.
Alltså han är så hård. Det är som en jävla stock att sitta på.
Ja.
Och sen resten av ridhuset, ja, men då är han mjuk och fin och gör allt som man ska.
Mm.
Så det är så svårt, men det är också det som kanske på sätt och vis är bra att träna på.
Ja, det är ändå bra att han släpper. För den är han inte över det läskiga hörnet.
Det är jag jättetacksam för.
Ja, nej, men jag tycker han har sett jättefin ut det senaste.
Ja, och det känns som att skolorna blir fasen bättre och bättre.
Ja, de var skitbra.
Mm.
Så det ska bli väldigt roligt att se er rida lätt A5 nu. För det var ju länge sedan som ni gjorde det.
Ja, det är ju närmare ett år nu.
Ja.
Och vi kommer att ingå i laget också. För det är division 1 nu på söndag.
Mm.
Så jag sa det, jag ska ändå dit och rida. Så då kan jag lika gärna rida i laget.
Exakt. Alltså vi har så mycket att prata om i det här poddavsnittet så ni får helt enkelt acceptera att det här blir ett längre avsnitt än vanligt.
Det är nog inte så många som misstycker om det faktiskt.
Nej, men det har ju varit världscupfinaler.
Jajamensan.
Vi har suttit ganska bänkande. Inte kanske lika bänkade på dressyren som på hoppningen dock.
Nej, och i torsdags var det svårt att kolla på. Vi såg ju i princip bara svenskarna.
Ja, det gjorde vi.
För att vi hade kommit hem med Gina precis. Men vi missade i alla fall inte Pedro och Henrik. Det var ju
nej,
kul.
Exakt. Ska vi ta och börja med dressyren?
Det kan vi göra.
Och den hade ju bara två tävlingar. Och om jag förstod det rätt så första resultatet spelade väl egentligen ingen roll på slutresultatet.
Gud, nu vet jag faktiskt inte.
För det kändes som om det var ju liksom det resultatet sista dagen. Det var ju det som var så här, Patrik vann världscupfinalen. Men det var inte så att man räknade ihop.
Nej, det är nog så som du säger. För första omgången gick ju i en Grand Prix vanlig. Och då vet jag att då var det ju Charlotte Fry som kom etta. Kittel kom tvåa och Nanna trea.
Mm.
Mm. Och det var väl säkert bara så att de fick väl prispengar i den ordningen då.
Och sen så lottades, eller så fick ju de vara i den sista startgruppen.
Mm.
Det är ju så, inför sista dagen så brukar ju de bästa rida sist. Men att man typ lottar ordningen där. Och jag måste också tillägga att jag trodde ju att Nanna skulle rida Blue Horse Scepter.
Ja.
Men det var ju inte den hon red. Så hade jag vetat det så hade jag kanske inte tippat henne som etta. Vilket jag för mig. Nej, jo, etta. Jag tippade väl henne etta och Charlotte Fry tvåa.
Jag
och Isabel Wert 3. Det
jag kommer inte ihåg hur jag tippade, om jag ska vara helt ärlig.
Nej, du tippade nog Fry som etta.
Ja, jag tror det.
Tror jag. Så du var ju
inte ute och cyklade.
Nej, det var du inte. Men i alla fall, ska vi ta och snacka om typ finalen och allt som har skett på sociala medier tidigare. Jag tänker att det jag kan göra allra först egentligen, det är att läsa upp en artikel ifrån SVT som jag ska ärligt säga att jag har inte ens hunnit läsa den själv än, men jag har sett att den har diskuterats flitigt i sociala medier.
Ja, men då kan vi få en liten first impression här. Det är kul.
Och den här publicerades 16 april. Är det här, det måste vara innan, ja precis. Patrik Hittel förbereder sig just nu för världscupfinalerna i Riyadh. Så det var alltså innan själva världscupfinalerna var.
Just det.
Det var i mars som Aftonbladet publicerade en artikel där man skriver att dressyrryttaren Patrik Kittels häst tappade syret i tungan under två världscuptävlingar. Kittel säger att rapporteringen inte påverkat honom. Absolut inte. Jag fokuserar på mitt och jag står för hur jag rider och jag står för mina hästar och för sporten i sig. För mig har det inte påverkat något. Nu är vi här, nu fokuserar vi på att tävla och det är det som är viktigt just nu. Men hur ser du på de här anklagelserna? Det finns alltid kritiker. Om man är framgångsrik finns det alltid kritiker som vill göra saker och ting. Jag vill inte gå in jättemycket på det just nu för jag vill fokusera på att tävla. För mig är det viktigt att fokusera på det jag ska göra. Ja, men det var egentligen det som var relevant i den här artikeln som jag tänkte att vi ska ta upp. Och jag tycker att det är intressant att han säger att den här rapporteringen inte har påverkat honom någonting. Undra om det stämmer eller inte. Eller om man bara säger det för att det ska låta bra.
Ja, och jag tycker också att det är lite kul för att oavsett så borde man ju ändå rannsaka sig själv lite.
Mm.
Och det är ju en bit av att bli påverkad, tänker jag.
Ja, exakt.
Eller?
Jo, absolut. Och sen så också att han påstår att det finns alltid kritiker om man är framgångsrik. Men det här är ju det här klassiska argumentet att folk är bara avundsjuka som kommenterar såna här saker. Men hade det varit så, då borde väl i så fall Henrik von Eckermann ha otroligt många fler kritiker än vad Patrik har. För Henrik är ju väldigt mycket mer framgångsrik än Patrik.
Ja, och typ Peder Fredriksson och
ja, precis.
Alla
men,
de här.
Men de har ju inte det.
Nej.
Så det här är ju ett argument som är otroligt dåligt och väldigt irrelevant. För det stämmer ju inte för 5 öre.
Nej, och det har vi ju pratat om många gånger i den här podden.
Exakt. Sen fattar jag att han så här fokuserar på att han ska tävla och sådär
nu.
Men det är ändå, ja men folk har ju kommenterat att han är väldigt ignorant och att det visar mycket vilken syn han har på hästarna och att han inte ser det som något problem att det ser ut som det gör när han rider och så vidare. Så ja men det visar väl ändå lite vad han har för värderingar skulle jag säga, det som han säger i den här artikeln.
Ja, men sista, eller den världscupfinalen då, det var ju Grand Prix Kyr och då får man ju lägga upp sitt program så att det passar in och hästen bäst. Och också att man helst ska ha så mycket svårigheter som möjligt i programmet för att få ännu bättre poäng. Och den här sista biten jag pratade om tycker jag är lite konstig.
Mm.
För att jag tycker att det blir ibland lite på hästernas bekostnad.
Ja.
Att man ska göra det så svårt som möjligt. Det var någon som gjorde övergång från galopp till piaff till exempel.
Mm.
Som jag såg. Och det var... Alltså det såg ju inte så himla slitigt och dragigt ut kanske. Men varför ska man få poäng för att det är svårt? Och dessutom så får man ju inte de poängen man får. Om säg att de inte klarar av från galopp till piaff, då får de inte så bra poäng.
Nej.
Då hade det varit bättre med en normal övergång, tänkte jag säga.
Ja, precis.
Jag tycker det är lite konstigt poängsystem, tycker jag.
Ja, jag är dåligt insatt i Kyr, får jag säga.
Ja, jag kan inte det heller helt 100, för jag vet att man kan ha så här olika kombinationer och att man då får antingen 9 av 10 eller 8 av 10 eller 7 av 7. Ja, du fattar.
Precis.
Men du förstår ändå min ifrågasättning att varför... Jag fattar att Kyr finns,
ja,
men jag tycker inte att man ska bli så himla extra...
Nej, du tycker inte att man ska göra det så svårt som möjligt på hästarnas bekostnad.
Exakt.
Mm.
Det var dit jag ville komma.
Ja, nej, men det är faktiskt väldigt sant och ingenting som jag direkt har tänkt på förut, men ja, det är väldigt sant. Och det blev ju en väldigt jämn final just eftersom att Charlotte Fry blev utesluten innan hon ens hade hunnit komma in på banan, eftersom hennes häst hade blod i munnen.
Ja.
Så fick ju hon inte starta. Och jag tycker alltid att det är lika så här intressant när någon ryttare blir utesluten på grund av blod i munnen. Då är det ju ofta kommentarer som att ja, men det kan hända vem som helst och det är ingen fara att man ska så här släta över det väldigt mycket. Men jag tycker också det är konstigt för ja, men jag har ridit i över 20 år och jag har aldrig någonsin haft någon häst som har haft blod i munnen. Och sen så framkommer det hela tiden, känns det som, på dressyrtävlingar.
Ja, alltså, det är klart att det säkert kan hända någon gång av oturliga skäl.
Jo, men det händer ju lite för ofta på dressyrtävlingar för att det ska vara en slump.
Ja.
Och framförallt att det händer samma ryttare. Jag tänker på Hellstrand till exempel.
Mm.
Det är knappast en slump att det har hänt honom flertalet gånger.
Nej, och jag pratade om det förut, men jag har ändå en häst som går med tungan ute.
Mm.
Har han blött i munnen någon gång, tror
Nej.
Du? Nej.
Har han haft blå tunga någon gång?
Nej.
Inte ens på vintern när det är iskallt ute.
Då är den lite torr bara och lite kall. Men,
men den är inte blå. Det är den inte. Nej, och jag tycker också det är intressant och någonting som många har kommenterat är det här att ja, det är inte okej att hästen blöder i munnen. Men det är okej att rida så att tungan blir blå.
Ja,
vilket exakt. Man också tyvärr såg på det här mästerskapet och även av Patrik som vann. Det, till och med FEI la ju upp en bild på Patrik från, jag tror det var första dagen. Och den tog de ju bort illa kvickt. För på den så var ju tungan tydligt blå.
Ja.
Och det är ju inte, de verkar ju inte ens tänka på det själva. Eftersom de lägger upp sådana bilder. Och sen när de får kritik, att det är då som de sopar ju bara undan problemen. De tar ju inte tag i problemen.
Nej, eller hur? Och det känns som att det här måste de ju steppa upp gamet med.
Mm.
För att, som vi pratat om förut i podden, att det kan säkert vara jättesvårt för domarna att hinna se det.
Mm.
Det är mycket enklare på stillbilder att se vilken färg tungan har, tycker jag.
Ja.
Jag tänkte inte jättemycket på det under tiden som programmet sändes.
Mm.
Men du skrev, var inte tungan lite blå där, minns
ja,
jag.
På sista uppridningen i Kyren så tyckte jag att Touchdowns tunga såg blåaktig ut.
Ja, men det är ju enklare när man får en frysbild liksom, så man kan se hur tunga ser ut. Och det borde ju vara ett krav så småningom i alla fall att de kan få fram något system som gör att de blir uteslutna i efterhand då.
Ja, men det här AI-systemet som vi har pratat om tidigare.
Exakt.
Nej, så det var nog flertalet blåa tungor även på det här mästerskapet skulle jag tro. Och när man ser hur hårt de håller i sin hästa så blir man ju inte jätteförvånad. Och någonting som förvånar mig, det är ju att ja, men nu har ju Patrik, efter att han vann, så är det ju såklart många som ja, men skriver typ att de kan inte glädjas åt det här för att man vet ja, men hur det ser ut när han rider och så vidare. Men det är ju många som berömmer honom och som också skriver att han rider mjukt och att det ser så här mjukt och fint och harmoniskt ut. Och då, det får ju mig att inse vilken, vad säger man, vilken olika syn man kan ha på vad som är mjuk ridning och vad som är harmonisk ridning.
Ja.
För när Patrik rider Touchdown så tycker jag ju dels att hästen ser orolig ut i munnen typ hela tiden. Jag ser att Patrik håller jättehårt genom alltså sista uppridningen. Det var extremt alltså. Och det är inte konstigt om tungan blev blå då, skulle jag säga. Sen tycker jag också att Touchdown, han går typ och vaggar från sida till sida. Han går i en väldigt konstig takt och det känns inte som om han är, vad ska man säga, ärligt lösgjord, om du fattar vad jag menar.
Ja, och kanske inte heller får sån ärlig balans då.
Nej, precis. Det är mycket som jag tycker ser ansträngt ut med det ekipaget jämfört med andra ekipage.
Ja, och det som jag också, det här har vi pratat om, men byterna i varje.
Mm.
Alltså hela ekipaget, det är som ett svajande lös här. Oui,
ja, men det är samma när den går i Piaf och Passage också. Ja. Så det är, ja, att det här ska vara liksom världscupvinnaren, det är ju lite skrämmande, men också, det var ju liksom battle of the worst, tänkte jag säga, men det var ju så här pest eller kolera av vem som skulle vinna, om man ser på liksom din och min tycke och smak.
Ja, precis.
Det fanns ju andra ryttare som hade varit mycket mer intressanta att se i en världscupfinal. Så det var inte heller så att det var så här, vissa av dem är väl de bästa ryttarna sett rankingmässigt i världen.
Ja.
Men om Jessica von Bredow och Wärndl hade varit med så hade ju ingen haft en chans till exempel.
Nej, så är det ju.
Så, ja, jag vet inte, det var bara en tråkig final med ryttare som inte rider harmoniskt på något vis och... Hade Charlotte Fry inte blivit utesluten så hade det inte heller varit något snack om saken om vem som vann. Nu blev det ändå faktiskt lite spännande, vilket det ju nästan aldrig är i dressyren, om vem som skulle vinna.
Eller hur? Och det var så kul för, ja men det var väl Gunilla Byström som kommenterade att åh, det är så himla spännande, och Samuel satt och tittade på den sista delen med mig.
Mm.
Och han bara, sa de precis att det är spännande? Det här är det minst spännande jag någonsin har sett.
Ja.
Typ sådär.
Och är det någon som har fått kritik också så är det Gunilla Byström.
Mm.
Hon får ju alltid det när SVT sänder och folk tycker att hon är okunnig och säger konstiga grejer. Och jag har samlat lite grann om vad hon har sagt. Och jag vet att... vilken häst var det? Jo, men det var när hon pratade om Everdale.
Ja.
Då sa hon typ att han tenderar att få näsan lite bakom. Alltså... tenderar att få näsa lite bakom. Det var en rejäl underdrift skulle jag säga.
Ja, och man kan ju undra också att måste hon vara lite städad i sitt sätt att prata för att SVT har det som riktlinjer?
Mm.
Eller är det hur hon pratar bara?
Ja, det precis. Vet vi inte. Nej, och så förklarar hon också om Everdale att, att han går bakom lod för att han är byggd så.
Ja, Det hörde jag också. Jag bara, vilken... Säg en häst i hela världen som är byggd till att gå bakom lod. Ja. Inte en jävel.
Det är inte så att han går bakom lod i hagen.
Nej. Det går runt och bara...
Precis, och jag tänker också att om den går så, då har man ju tränat den till att ha sitt huvud och sin hals i den positionen. Och den har också byggt muskler för att den ska gå så.
Ja.
Så ja, jag kan bli så trött på när man håller på att försvara sån ridning. Och även när han bet sig i tunga så var det ju väldigt så här...
Ja, det var ju oturligt tråkigt och stackars Charlotte typ. Man bara,
precis. Men på den sändningen som jag inte såg så pratade de tydligen om blåa tungor också. Och då hade hon tydligen sagt att tungar blir blå för att hästen trycker tungan mot bettet. Alltså att det är hästen som själv orsakar den här blå tungan.
Skojar du med mig?
Jag kopierar en kommentar från Facebook här. Ja, hon förklarade för oss alla att tungan blir blå för hästen trycker tungan mot bettet. Och det sker då några sekunder i taget lite då och då. Hon sa ungefär att det är inte bra, men ja... Också,
men det är så det är.
Typ. Ja, och att hästen gör det själv. Så det är inte ryttarens fel att hästen får blå tunga.
Aha!
Då vet vi det.
Nej, men det är ju... Jag tycker att Kandar i sig är lite problematisk för att vi har pratat om det många gånger. Det finns inte plats för det i hästens mun. Och jag tycker heller inte att det ska behövas. För att jag tycker att ska du... Rider du dressyr så ska du ha så bra koll på din häst att du faktiskt kan rida på ett vanligt bett.
Mm.
Men... Sen är det ju också så att det är ju inte kandaret i sig som är problematiken, utan det är ju hur hårt man håller i kandaret.
Ja, hur det du använder det.
Ja, det är det som orsakar blå tunga.
Mm, precis. Och jag tänkte ta och avsluta det hela med att läsa upp ett inlägg på Facebook som är skrivet av en uppfödare. Grattis Patrik och tack. Tack för att du fått mig att inse att jag aldrig ska föda upp en dressyrhäst till så länge jag lever in i detta. Tack för att du satte spiken i kistan för det som en gång var min sport. Tack för att du har fått mig att inse att dressyr uteslutande handlar om pengar, prestige och ryggdunkningar av gelikar. Tack för att du har fått mig att inse att man ska hålla sig så långt ifrån dressyrvärlden som möjligt. Vår slogan har i cirka 10 år varit: här föder vi upp morgondagens dressyrstjärnor. Detta är nu ändrat till: vi föder upp sunda allround hästar med dressyrstam. Och det här är skrivet av Tina Berg ifrån Fridhems gård, stutteri och seminstation. Och hon har ju fått väldigt mycket positiva kommentarer och medhåll om det här på sin Facebook-sida. Och jag har sett ungefär liknande inlägg ifrån andra som också är i branschen.
Ja. Ja, men har hon fått någon kritik? Det kan ju ändå vara kul att veta. Har du sett något?
Nej, inte vad jag kunde
se. Bara positivt.
Mm.
Och det förstår man ju varför, givetvis.
Ja.
Och ja, nej, det är en så tråkig utveckling av dressyren som måste förändras. Och jag hoppas att vi är i förändringarnas tid nu.
Mm. Ja, men det tror jag. Mm. Så länge FEI kan
sköta sitt.
Ja, precis. Men ska vi gå vidare och snacka lite om hoppningen då, Anna?
Ja, det var ju desto roligare.
Ja, desto roligare att titta på, får man helt klart säga. En väldigt värdig topp 3.
Ja, jag håller med.
Henrik von Eckermann, 2 är Julene Pajard och 3 Peder Fredriksson. Och det här var ju spännande på riktigt.
Det var så spännande så jag kände bara, orkar jag ens se de svenska ryttarna? Jag vet inte.
Nej.
Men det gjorde jag ju. Och då, sista omgången gick ju i 2 omgångar. Första banan var väldigt tuff för att det var korta avstånd överallt.
Ja.
Och det är ju kanske något som inte passar Peder Charlie så där jättebra.
Nej, han är ju väldigt stor.
Ja, han är stor, och jag sa det också att man ser ju på den här hästen att den kanske inte är 100% ridbar som häst, men att Peder ändå hittar ridningen så fint på honom så att han fortfarande hoppar mjukt och fint och är mjuk och fin. Det är helt fantastiskt att se dem ihop.
Ja, och något som också är helt sjukt är att när man tittar på dem så ser det ut som att det går i typ slow motion och så bara, kommer vi 2 i en tidshoppning.
Hur är det möjligt?
Omhoppning, ja. Det är så intressant. Och Henrik, ja, det är ju, jag fattar inte hur man kan prestera så bra. Men sen så förstår man också när man hör både Henrik och Peder intervjuer efteråt, och de bara, jag är så trött, jag kan inte glädjas nu, jag har inte fattat att det här. Alltså de är ju helt i sin egen bubbla, så de kan ju inte ens glädjas åt resultatet när det är över, för då är de helt mentalt utmattade.
Ja.
Och det är ju det som krävs för att prestera så här bra. Du måste vara i din bubbla så jävla länge. Och jag tänker att det måste vara så svårt som elitidrottsman, och kanske speciellt när du tävlar själv. Jag tänker i en lagsport så är det ändå flera som kan påverka varandra och vad som sker och sådär.
Ja.
Och i synnerhet när du tävlar med hästar som är så himla, himla känsliga för dina egna känslor och ditt humör.
Ja, men verkligen. Och jag hoppas ju bara någonstans att de faktiskt blir glada. För jag kan fatta att man kanske inte orkar vara glad där och då. Men att de ändå tycker att det är kul i efterhand. För att jag blir lite så här. Jag tycker det är lite gränsfall till, vad ska man säga?
Ohälsa, eller?
Ja, exakt. Jag höll på att säga ett sjukligt beteende, men det var inte det jag menade. Men lite ohälsa, ja.
Mm.
Att man inte ens orkar vara en gnutta glad.
Mm.
Jag fattar ju att systemen uppenbarligen funkar, för att både Peder och Henrik, de levererar ju på topp, på topp, på topp.
Ja.
Peder fick ju ett nedslag
första rundan
på finaldagen. Mm. Och Henrik var ju felfri rakt igenom.
Mm, och vann alla klasser.
Ja, så jag fattar ju att deras system funkar. De är svinduktiga på alla sätt.
Mm.
Men det känns lite, alltså en liten grutta av mig blev lite ledsen liksom.
Ja, precis.
Av att se att de var så utmattade som knappt, de orkar knappt ens prata på intervjun.
Nej,
liksom.
Exakt.
Jag bara, men gud, sen fattar jag att man blir utmattad för att det är så mycket känns. Alltså jag är ju trött efter en vanlig sketen.
Ja, exakt. Liksom. Men jag tänker bara, tänk då hur jävla slut de är när de rider ett mästerskap. Där de både, det är så himla mycket prestige och liksom ära, men också framförallt pengar.
Ja, och dessutom är de favorittippade.
Mm.
Det var väl båda två inför den här?
Säkert.
Ja, speciellt, i alla fall Henrik. Ja.
Speciellt Henrik, ja. Och att han som är ständigt favorittippad går och vinner, alltså typ allt han kan vinna. Och,
men hur jävla cool kan man vara?
Ja, men jättecool. Och jag tyckte, ja men alla i topp tre, de red så jäkla fint. Julian Eppagiardi, det är ju superfint också. Jag älskar hans häst, den är så fin.
Ja, jag med. Och det var så kul när de red andra omgången. Eller var det första omgången? Jag kommer inte ihåg. Någon av omgångarna i alla fall. Så satt jag varenda innan och bara, fan, helvete, fan. För jag ville ju att han skulle riva så att Peder kunde komma i tvåa. Ja, men
så blev det inte. Jag tror att Peder var nog ganska nöjd
med
att komma trea också.
Det tror jag med. Och det är också kanske roligare på ett sätt att komma trea på sin prestation än att någon ska typ riva ut sig.
Ja, jo.
Så jag tror att han var jättenöjd med det också.
Ja.
Och de var så väl värda sina placeringar. Mm. Och nej, men det var bara så roligt att se. Och vi måste ju också ta upp något som var väldigt tråkigt med hoppningen.
Mm.
Och det var ju amerikanskan som kom trea. Var det andra?
Ja, det var ju på när det inte var tidshoppning utan när det var omhoppning efter.
Det måste varit i torsdags, va?
Ja.
Ja, och då kom ju alltså amerikanskan Jill Humphrey och Chromatic kom ju trea då.
Mm.
Och om jag inte minns fel så har väl de inte varit så, eller Jill har väl typ knappt ridit världskuppen så förut, om jag fattade det rätt.
Alltså, det är inget namn som jag känner igen. Nej. I alla fall. Men det är ju också så med världskupp att det är ju många nya namn eftersom det är olika ligor som vi inte följer. Vilket ju är lite tråkigt, för det är ju många som kanske inte ska tävla på den nivån som ändå är där och tävlar.
Ja.
Men Jill, hon var ju verkligen värd sin plats, kan man ju säga.
Det var hon, och hon gjorde ju superfin runda, speciellt under torsdagen här där hon kom trea. Men sen så några timmar efter att den här starten hade varit så dog ju tyvärr Chromatic i sin box. Och jag tror inte de vet än vad det är, vad det var för fel liksom.
Nej.
Men antagligen så gick det i alla fall fort, och att förhoppningsvis så kände hästen inte så mycket.
Nej.
Men det jag kan bli så jävla trött på också när något sånt här händer, för det är ju inte helt ovanligt. Jag menar, hästarna presterar på hög nivå, det kan vara något litet fel i kroppen, hjärtfel, att någon stor ådra brister eller någonting i kroppen på dem.
Ja, och sånt där kan ju också hända på hemmaplan.
Ja, det hade kunnat hända i hagen liksom. Men jag blir så trött på människor då när man läser på Facebook-kommentarer bara, jag såg det under hennes runda, att hästen såg inte nöjd ut, man såg att den var sjuk. Och
ja, det ser man ju.
Men jag blir så ledsen. Visst, nu läser hon ju, tack och lov, inte svenska kommentarer. Nej. Kanske, men det är ju säkert likadant på amerikanska sidan. Jag skulle inte förvåna mig att folk håller på och skriver. Mm. Alltså snälla, håll käften, känner jag bara.
Mm.
Det är liksom en häst som har gått och dött. Hon är ju säkert hur ledsen som helst över det här.
Mm.
Inte minst för att mista sin tävlingshäst, men också för att det blir ju en sån chock. Och det är ju ingen som förväntar sig det, och det är säkert också traumatiskt för alla andra som står i stallarna där att det har hänt. Och så ska man hålla på och skriva ut sådana grejer på internet. Jag blir så trött bara.
Ja, jag vet.
För det är ju ingen som kan se att den hästen mådde dåligt. Den presterade ju på topp den här dagen.
Ja, hoppade. Det såg jätteharmoniskt och fint ut. Den hoppade bra, hon red bra. Hon kom tre efter Henrik och Peder.
Ja. Jag hade inget att klaga på, så skriver folk att det syntes på hästen.
Ja,
tjena.
Ja, verkligen.
Men vi fick också en kommentar angående det här med världskuppen. Och då har en lyssnare skrivit: hej, hoppas allt är bra med er. Denna veckan är det ju finalerna i världskuppen i både dressyr och hoppning. Hade varit intressant att höra er diskutera i podden skillnaderna av prispengar i hoppning respektive dressyr. Kram på er. Och skillnaden då, det är ju att i hoppningen så är det totalt, ska ju tilläggas då, 28,5 miljoner kronor.
Mm.
Och i dressyren så är det 4,4 miljoner kronor.
Ja, det är riktigt stor skillnad.
Ja, och som sagt, totalt då är det här utspritt på alla tävlingarna.
Men liksom, i den sista finalen, om jag minns rätt, så omräknat till svenska kronor, så har jag för mig att Patrik vann typ 900 000 svenska kronor. Mm. Och Henrik, ja,
var det 3,8 miljoner kronor?
Ja, det var närmare 4 miljoner, ja, i alla fall.
Eller strax över 4 eller något sånt,
ja,
där.
Runt 4 miljoner.
Ja.
Så det är ju alltså...
Peder vann 1,8 miljoner, det kommer jag ihåg också. Ja, precis. Han var ju trea.
Mm. Så man kan säga att Henrik som vann finalen i hoppning vann ju mer än 4 gånger så mycket som Patrik som vann finalen i dressyr.
Mm.
Så det är ju enorma skillnader i prispengar.
Gud ja, och varför tror vi då det här? Ja, men dressyren hade ju bara 2 tävlingar. Så därför är det ju inte så konstigt att det var mindre prispengar där.
Mm.
Men sen så vet jag inte, är det för att det är färre ekipage med också?
Det kanske det kan vara. Ja, för i dressyren är det färre ekipage än i hoppningen väl?
Ja, det är det.
Och sen tänker jag också att hoppningen drar väl mer publik än dressyren, skulle jag gissa på. Hoppning är ju kanske lite mer en publiksport än dressyr.
Ja, helt klart.
Men ja, jag tycker fortfarande det är väldigt stor skillnad i prispengarna.
Det är extremt stor skillnad.
Jag menar, det kostar ju fortfarande lika mycket för de som tävlar dressyr att åka dit som de som tävlar hoppning.
Ja, och jag tänker också att i dressyren, ja men då skulle du ha, är det 5 domare de har?
Ja.
Eller 7, jag kommer inte ihåg hur många de har just nu. Men alla de ska jag ha betalt.
Mm.
Och så ska det vara, det är ju mer funktionärer på det sättet. Så jag tror säkert att många funktionärer är väl frivilliga. Men domare ska åtminstone ha betalt för sitt jobb. Och i hoppningen så är det väl mest bara typ banbyggare som har ett betalt jobb.
Ja, säkert.
Så det kostar ju mer att arrangera dressyr, tänker jag.
Mm.
Det gör det i alla fall när vi ordnar in på vår klubb.
Ja, liksom. Exakt. Så är det ju.
Så det borde ju vara samma på toppnivå, tycker jag. Men...
Ja. Ja, men det är intressant ändå att hoppningen har så himla mycket mer prispengar.
Ja. Så hör ni det här nu, om ni tänker satsa på dressyr, satsa
bit på till hoppning istället.
Om ni vill vinna världskuppen så vinner ni mer pengar om ni hoppar. Ja. Nej, men ja, det är faktiskt en enorm skillnad.
Ja.
Men ja, nej, det är jättesvårt att veta varför faktiskt.
Mm.
Det hade varit lite intressant att få reda på om FEI, eller vilka är det som ens bestämmer prispengar?
Ja, det borde väl kanske vara en FEI tillsammans med arrangören.
Ja, kanske.
Ja, ingen aning.
Det vore intressant att veta vad som ligger tanken bakom i alla fall.
Mm.
Och något som jag också tänkte lite på, det var ju i Riyadh i Saudiarabien.
Mm.
Och det som jag tänkte på, om man jämför med typ hur det är på Göteborg Horse Show till exempel, så är det ju en himla skillnad i stämningen på arenorna. För att publiken var helt galen. Speciellt om det var någon från Saudiarabien som red.
Ah, ja.
För att om det gick bra så var de så här att de kunde typ applådera lite smått om de hade klarat en trekombination eller sådär. Men också när det rev så var det ju såklart ett väldigt högt, inte nej, men jag vet inte vad det heter på
arabiska.
Exakt. Mm. Men också när de gick i mål, det var ju som en fest. Visslanden och wehoo, dansar och alltså, de var så glada.
Ja.
Så det var en helt annan stämning.
Och så såg ju arenan helt annorlunda ut också. Det var ju som att hela arenan var en stor VIP-arena typ, med bord där man satt och åt samtidigt. Och,
det ser ut som ett stort, stort finrum typ.
Mm, verkligen.
Med kristallkronor och grejer. Det var så fint.
Ja, oh ja.
Som avslut på den här podden så ska vi ta upp en grej som vi har ju fått väldigt många DMs om det här och mycket frågor.
Mm.
Och det är ju så här att en kille som du dejtade några gånger, ska tilläggas, har ju lagt ut en bild på våra hästar på Fokus och Pebban och gått lite loco i diverse Facebookgrupper, kan man säga.
Ja, det kan man verkligen säga. Det är olika Facebookgrupper. Men både så här generella grupper, det är jobbsökargrupper, det är medryttargrupper.
Mm.
Det är flera grupper.
Precis, och det som är grejen är ju att han har en bild på våra hästar och delar. Och där han själv står i bilden också. Liksom. Mm. Och det är många som bara, jaha, men vad är det här för bild? Vad är det här för snubbe? Vad... Nu får ni förklara. Jag vet att det var någon som skrev det i just en tråd. Anna Emma Elfstrand, nu har du lite att förklara här.
Ja.
För att den bilden var med.
Precis. Ja, alltså vad finns det att säga? Jag träffade den här killen, jag valde att avsluta det hela och nu delar han bilder på våra hästar hela tiden. I olika grupper.
Ja, alltså han får väl, inte vet jag, söka jobb och söka medryttarhäst om han vill. Även om jag skulle nog säga att han inte har riktigt kunskapen för att vara medryttare.
Han är extremt nybörjare.
Ja.
Så jag hade ju varken sökt jobb eller medryttarhäst om jag kunde lika lite som han. Så kan man ju bara säga lite.
Ja, men så, vi kan sammanfatta det så. Mm. Men det som irriterar mig, det är att han i alla inlägg som han har skrivit, oavsett vad det handlar om det är jobb eller medryttare eller någonting, så skriver han att han dejtade en tjej ett tag som det tyvärr inte blev någonting med, men att hon gjorde så att jag fick upp intresset för hästarna och insett hur kul det är. Typ. Och jag kände bara, vad fan, varför är det relevant för att du ska söka ett jobb eller för att du vill ha en medryttarhäst? Mm. Det som är relevant, om du vill bli medryttare på min häst, då vill jag veta, hur länge har du ridit?
Vad kan du?
Vad kan du? Mm. Vad har du för typ, vad ska man säga, filosofi inom hästvärlden eller så?
Det andra om ditt liv är ju inte relevant eller intressant.
Jag skiter med blanka fan i hur du blev hästintresserad.
Ja.
Jag menar, jag var 4 år när jag var helt galen i hästar. Är det relevant till när jag ska söka med? Alltså, ni förstår vad jag menar. Det är jag lite frustrerad över. För det är skitsamma.
Ja, det är lite som om jag och våra hästar är någon sorts referens. Ja. Känns det som. En ofrivillig referens.
Precis. Vi har ju inte godkänt att han ska dela den här bilden. Å andra sidan så är det ju inte vi som äger den här bilden. För att det togs väl med hans telefon.
Ja, jag tror det togs med min telefon till.
Var det så? Ja, men hur som helst så... Alltså, det är väl inte världens big deal, men det är ju lite, alltså det är en konstig situation.
Men det är lite respektlöst, känns det som.
Ja, och jag menar, ni har ju egentligen inget otalt liksom.
Nej.
Med varandra, men det här blir bara så skumt alltihopa.
Ja, jag vet inte, jag tycker det är konstigt bara.
Det är väldigt konstigt. Så om ni ser den här bilden i någon grupp så vet ni att vi har liksom inget med den här människan att göra. Eller
nej,
så här.
Vi är medvetna om det som kommer upp, så att säga.
Precis.
Men jag kan säga att alltså, jag kommer ju fan aldrig mer ta en bild på någon kille som jag dejtar med våra hästar. Då får jag ha varit ihop i 6 månader minst.
Ni får ha ett avtal så här, som Sheldon Cooper har med sin partner. Att, ja.
Jag vill inte att någon som jag har träffat ska hålla på och lägga upp massa bilder och på mina hästar i efterhand och prata om mig i efterhand. Och sen också, någonting som vi har pratat om tidigare i podden, det är ju så här, hur mycket lättare är för killar? Hans inlägg får ju också jättestor spridning, jättemycket delningar.
Ja.
Vilket jag är ganska säker på beror på att han är kille. För det är inte så himla många sådana som kanske är aktiva i de grupperna.
Nej, kanske inte. Nej, men det är bara en så konstig situation. Och nu har vi ju kommenterat den så ni vet om läget i alla fall. Men ja, det är inte så mycket att göra åt saker. Tror jag.
Vi har egentligen väldigt mycket mer att säga, men det håller vi till oss själva.
Vi låter det vara osagt. Eller ja, våra kompisar vet ju om
exakt.
Allt. Men vi får vara lite offentliga ändå och sköta oss. Försöka i alla fall. Ja, men då säger man, då ska vi avrunda det här lite längre avsnittet nu.
Mm, det ska vi göra. Och kom nu ihåg att nästa vecka så har vi ett frågeavsnitt. Så följ oss på Instagram, där heter vi Systrarna Elfstrand, så kan ni ställa frågor till det. Och glöm heller inte bort vår kod EM20 som ger 20% rabatt hos Cozy Life. Och all information och länk dit finns i beskrivningen.
Det stämmer väldigt bra det. Och där hittar ni också länk till våran YouTube och lite annat som ni behöver veta.
Jajamän. Ha det bäst, hörni, så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.